Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörker ej må gå, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmelssal. Amen. Predikotexten är densamma som vi redan hörde från altaret. Matteus 5, verserna 20-26. Ett avsnitt som finns i början, ganska långt i början av Jesu bergspredikan. Jag läser inte det här på nytt, men kommer ju att referera till texten. Temat idag är kärlekens lag. Senaste söndag, då vi inte hade någon egen gudstjänst, var det apostladagen. Den söndagen tänker vi på hur evangeliet går ut i världen genom apostlarna och hans och deras efterföljare. Och också på betydelsen att hålla fast vid det rena evangeliet. Nästa söndag, och då har vi heller ingen egen gudstjänst, då är det Kristi förklaringsdag. Då Jesus verkligen är i ett strålande centrum för den kristna kyrkan. Idag, och liksom under flera av de andra söndagarna i trefaldighetstiden, är blickarna hos oss vad vi gör. Vad Gud förväntar av oss. I Bibeln kan ordet lag förekomma i olika betydelse. I den här betydelsen som vi har den i den här texten, så handlar det om den egentliga betydelsen, hur vi ska handla. Det krav eller det förväntningar som ställs på vad vi ska göra. Man kan också tala om lag för hela Guds undervisning. Men ja, och sen också som en ordning eller regel enligt den lag som Gud föreskriver i sin ordning. Men nu är det frågan om kärlekens lag som gäller oss och våra insatser. Det ser vi tydligt av texten. Jesus börjar, eller det som är början av vår text är ju oerhört skarpt. Jesus säger, jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, ska ni inte komma in i himmelriket. Det här är nog en sån kaliber av orden att vi ju måste konstatera att ja, någon sån rättfärdighet kan vi inte uppbringa. De skriftlärda och fariseerna, de försökte ju verkligen hålla lagen till punkt och pricka. Och inte bara lagen, utan också allt det som de äldste i Israel hade föreskrivit. Som ju många gånger var stick i stäv med lagen och som Jesus också kritiserar. Men också den lag som Gud ger oss via Israel på Sinai i de 10 budorden. Och det som Jesus understryker här är ju nog av den kalibern att ingen av oss går fri från en sådan dom som han här mäter ut. Texten skulle nog leda oss till förtvivlan om vi verkligen tog den på allvar och inte hittade några andra ord av Jesus. Någonting annat i Bibeln som kan ge oss andra aspekter på vad Gud förväntar sig av oss. De som har lagt in de kyrkliga texterna i handboken, vi var medvetna om att vi behöver både lag och evangelium. Vi behöver lagens ord verkligen i sin skärpa för att vi inte ska förhäva oss. Och vi behöver evangeliet för att inte lagen alldeles ska slå oss till marken i förtvivlan. Och det har vi ju nu i kyrkoåret just som en växelverkan mellan lagens ord och evangeliets ord under den gröna tiden, under trefaldighetstiden. Våra fäder brukade dela in lagens syfte och användning i tre delar. Och det här ska vi lite nu gå in på. Just den lag som Gud ger oss som rättesnöre, som vägledning och föreskrifter för hur vi ska leva. Man brukar tala om de tre orden tygel, spegel och regel. Det rimmar på varandra de här orden i svenska, och det är ganska fyndigt att man har hittat tre ord som kan beskriva de här, den betydelse som lagen kommer med. När vi tänker på lagen som tygel så måste vi ju gå lite tillbaka i tiden, eller åtminstone så måste vi ha någon kunskap om hur man hanterar hästar. Att man håller i tömmarna och styr hästarna. Då betyder det att man säger via tömmarna, tygeln, åt hästen, stopp, stopp, stopp. Man kanske säger det också, men man håller in. Och så drar man till höger och så drar man till vänster, och så vet hästen hur den ska gå. När lagen kommer som tygel, så då kommer den att ge oss föreskrifter hur vi ska leva. Lagen kan vara komma till oss genom samhällets lag. Då vi kör bil eller sitter på, så ser vi trafikmärken. Trafikmärkena kan betyda du får inte köra fortare än 50. Här får du inte köra mer än 80. Vad händer om vi kör fortare? Ja, det kan inträffa att vi får betala böter. Polisen tar oss. Det vill säga polisen är insatt som en väktare som ska övervaka att vi håller lagen. Det här är regler som Gud ställer upp för alla människor via samhället, samhällets lagar och myndigheterna. För att det ska vara ordning i samhället. När jag går i en butik så kanske det är frestande att plocka lite saker och stoppa dem i fickan utan att betala. Men lagen säger det får du inte, för snatteri är straffbart. Jag kan råka illa ut om jag gör det. Den här sortens lag, lagen som tygel, så hindrar oss från sån här yttre, grövre synder. Sådant händer ju i alla fall, men då kommer domarna och så dömer de straff. Det som Jesus föreskriver i vår text går långt utanför det som samhället stadgar. Det talas om vrede. Har ni hört någon lag som utdömer straff för att man är arg? Jag vet inte om någon sån lag. Det finns straff för att man förolämpar en medmänniska. Om man säger dumhuvud, det är kanske inte så, låter inte så farligt. Men om man säger du dåre eller idiot eller någonting sånt så offentligt, så då kan man bli dömd för ärekränkning. Det känner lagen till. Men vi tänker nog knappast på ärekränkning om vi i vår bekantskapskrets säger dumhuvud åt någon annan. Jesus är så sträng så han säger, ni ska inte säga någonting som skadar, gör någon annan illa på något sätt. Men det finns heller ingen världslig domstol som har det brinnande Gehenna som straffskala. Ingen världslig domstol kan döma straff till helvete. Det kan bara Gud. Det här går alltså längre. Jesus talar ju faktiskt om det i den här texten. Om vi går till den andra sortens lag, lagen som spegel, så drabbar den oss på ett annat sätt. Då vi hör det ord som Jesus säger, så är det som en spegel. Då jag tittar i spegeln så ser jag, men det är ju jag. Jag gör, så där gör jag. Vi blir ställda mot väggen. Och när han då i sin spegel visar oss att vi inte når upp till de skriftlärda och fariseerna, så absolut inte övergår deras rättfärdighet, då kommer vi i spegeln att bli bekymrade, kanske förtvivlade. Vi måste kunna visa upp en bättre rättfärdighet än den som de visar upp inför människor. Den såg ut att vara fullkomlig, men den var inte fullkomlig. De var stolta. De menar att de gör så 100% rätt i allt vad de gör, att det håller att visa upp inför Gud. Och de kunde skryta med det, att de gjorde så. Den stoltheten, den dömer Jesus. Han berättar ju en liknelse om farisén och publikanen i templet. De var stolta med att vara noggranna med lagen, men de såg inte att den rättfärdigheten inte räckte inför Gud. De behövde inte den rättfärdighet som ges av nåd för Kristi skull. Och därmed saknade de den rättfärdighet som duger för himlen. Vi ska se lite mera på syftet med lagens andra bruk, lagen som spegel, innan vi går till det tredje. Då lagen predikas så som Jesus gör i dagens text och blir en spegel för oss, så då tvingar Jesus oss att kapitulera. Han visar hur Guds femte bud ska tillämpas. Det är ingalunda så att det är bara när du mördar som du bryter mot Guds femte bud. Utan redan när du är vred, när du blir arg på din medmänniska, har du brutit mot Guds femte bud. Och allt det du säger som skadar din medmänniska visar att vi inte håller. Och det visar att mitt sinne och mitt hjärta inte vad det ska vara inför Gud. Ändå ser vi både i vårt eget hjärta och ute i världen så mycket bitterhet och ofördragsamhet. Vi som borde älska varann som bröder och systrar. Vi som borde göra upp och försonas. Vi täcker över med ett sken av Guds fruktan. Och så tänker vi att det där andra, så det är nog så lite. Det spelar ingen roll. Tänk om det är så illa att vi går till Herrens bord och ber Gud förlåta oss. Samtidigt som vi har svårt att hälsa på och prata med en broder som är en bit ifrån. Så kan det ju inte vara. Då handlar vi precis tvärtom mot vad Jesus föreskriver. Han ger oss inte rätt att lämna saken därhen. Om du går till altaret för att lämna en gåva, det är ju lite annat än att gå till nattvarden, men vi kan tänka att det också kan tillämpas där. Om du ska gå och lägga fram någonting som du känner att du vill offra till Gud, och så har du samtidigt någonting ouppklarat med din medmänniska, då ska du lämna din gåva där du kommer på den här tanken. Gå och gör upp, försona dig. Be om förlåtelse. Och sen kan du gå med frimodighet till altaret. Jesus talar alltså här om vårt sinnelag. Det är mera än de yttre handlingarna som fariseerna och de skriftlärda räknar med. Han säger att vi ska vara angelägna om att vår motpart inte har något emot oss. Notera, det handlar inte om att vi har något emot vår broder, utan det handlar om att om någon annan har något emot oss, då är det vår skyldighet att göra upp, oberoende av om vi har rätt eller fel. Det handlar inte om att driva sin rätt gentemot andra, utan det handlar om att sträva efter förlikning så mycket som beror på dig. Jesus är så sträng att han nämner den osaliga evigheten som ett straff om du vägrar att lyda. Om du går med ouppklarad, med bitterhet, ouppklarat hat mot din broder. Eller vet att din broder har ett agg mot dig och du inte bryr dig. Så säger Jesus, du slipper inte ut därifrån, alltså i fängelse, bildligt talat. Förrän du har betalat till sista öret. Då Jesus är så sträng, så är han det för att vi ska se att vi är fulla av fläckar som inte får finnas. Vi inser då att vi behöver tvätta oss med ett tvättmedel som vi inte kan skaffa oss själva. Vi har ingen möjlighet själva att tvätta oss, att bli rena, hur vi än anstränger oss. Det finns ett medel, det är Jesu blod. Då vi kommer till Jesus för att få hans rättfärdighetsdräkt, då har den lagens andra bruk gjort sitt. Man brukar säga, lagen driver till Kristus. Lagen gör oss bekymrade, kanske förtvivlade, ångerfyllda. Och så frågar vi, Herre, vad vill du att jag ska göra för att det ska bli bra igen? Och så säger han, kom till mig. Så får vi se hur han har tagit bort våra synder på korset. Hur han har skaffat oss en rättfärdighet som är fullkomlig, som långt överstiger de rättfärdiga skriftlärda och fariseerna som trodde de var rättfärdiga. Det är Guds egen rättfärdighet som Jesus har vunnit åt oss genom att han levde rent, helt syndfritt, utan fläckar. Och genom att han dog för oss och där försonade alla våra synder. Det heter sonade alla våra synder, ursäkta. Vem kan då få komma till Jesus och få hans rättfärdighetsdräkt? Jo, alla. Det som han gjorde gäller varenda människa i hela världen. Så älskade Gud världen. Han gav den sin enfödde son. Och Johannes säger, han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världen. Hela världens synder. Jesus led nämligen i syndares ställe, inte efter att syndaren först kommit och ödmjukat sig inför honom, utan medan vi var Guds fiender. Det heter så i Romarbrevet 5. Och det här är evangelium, när vi får se vad Jesus har gjort. När vi får se Guds kärlek, hur han ger oss sin goda gåva av nåd utan vår egen medverkan. När vi tar emot det, när vi tror att det är för oss, då är det vårt. Då evangeliet säger, det här är för dig, då svarar vi, det är för mig. Det värsta vi kan göra i det skedet är att göra som de skriftlärda gjorde. Att inte bry sig om det, utan fortsätta att förtrösta på sig själva. Förkastade honom som kommit som ett synd- och skuldoffer för dem. Tänk så fruktansvärt. Tänk allt hemskt vad Jesus måste gå igenom. Och så skulle du förkasta det, vända ryggen till och säga, jag behöver inte dig. Det är ju oerhört dåraktigt. Om det är så, då får du det också som du vill. Vara utan honom i evigheten. Tillsammans med djävlarna, som han också säger, som ska pinas i helvetet. Evangeliet, det kommer att säga oss vart vi är på väg, var vi ska stanna. I Romarbrevet 10 står det ett sånt här ord. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror. Förr stod det i 1917 års bibel, lagen har fått sin ände i Kristus. Lagen tar slut i Kristus. Den kommer dit, för oss dit till Kristus. Och när vi kommer dit, då är det slut. Då är vi framme, vi är vid målet. Som när en långdistanslöpare håller på att springa varv efter varv efter varv. Och när han kommer till målet, då är han framme. Då kan han få vila ut. Så får vi också göra när lagen anklagar. Gå till Kristus, gå till honom, se vad han har gjort. Han har skaffat en helig, rättfärdig dräkt åt dig. Där får du vila. Salig är du som slutar ditt löpande efter att ha uppfyllt lagen och går i mål i Kristus och hans rättfärdighet. Så ännu till sist några ord om lagens tredje bruk. Vi har ännu kvar en god och rätt användning av Guds heliga lag. För den som har fått komma till Jesus och se vilken välsignelse han har gett oss, för den öppnar sig nu lagens tredje bruk som en regel. Som en anvisning som vi får genom Guds godhet för att han ska få lära oss hur vi ska leva för att tjäna honom på rätt sätt. Nu får vi veta hur vi praktiskt ska gå tillväga. Om vi vet att någon har någonting emot oss, då ska vi gå och göra upp. Vi ska inte täcka över det och låtsas att allt är frid och fröjd. För det är ju inte frid och fröjd om vår broder har något emot oss. Det går inte att täcka över det och bara låtsas att det är frid och fröjd. Vi ska inte försumma någon tid att rätta till det och göra upp. Det är det som Jesus menar. Det här kan vi också kalla att gå och be om förlåtelse. På samma sätt ska vi också be om att Herren ska förnya vårt sinne, så att vi inte låter obetänksamma domar och hårda ord gå över våra läppar. Då vi har sett hur Gud förlåter oss vår enorma skuld till honom, ska vi inte ta vår medmänniska om strupen och kräva att han ska betala oss allt sammans, för att låna en av Jesu liknelser, Matteus 18. Gud har sett till att vi har fått vägledning, fina anvisningar i hans 10 bud. Dem ska vi lära oss och påminna oss varenda dag. Martin Luther har ju också förklarat så fint vad de här betyder, de här buden. Där får vi bland annat veta att det 5:e budet innehåller mer än mord. Det är att skada vår nästa till hans liv eller tillfoga honom lidande. Det är precis det som Jesus menar. Det hör till det som Gud förbjuder. Man kan vålla lidande på många sätt. Och ett av de mest försåtliga sätten är att använda tungan till förtal och lögn. Jesus tar fram några muntliga tillmälen som sårar våra medmänniskor. Att håna och att utpeka dem som mindre vetande eller otillräkneliga. Att avhålla sig från sånt är ännu inte detsamma som att vara fullkomlig. Som vi har sett har vi ingen annan rättfärdighet än hos Kristus. Men det hör till en kristens liv att vara ödmjuk och tänka igenom hur vi talar och handlar, så att allt får tjäna våra medmänniskor och vara till Guds ära. Vi ska också komma ihåg att vi inte har någon egen kraft att göra det här. Vi kan inte lära oss att vara fullkomliga. Det enda drivmedlet som ger kraft att göra det som Gud vill, det är att gå till Jesus. Det är att han är med och verkar genom den nya människan som har fötts genom dopet. Det är evangeliet, att se på Jesus, som ger kraften. Må Gud ge oss ett sådant sinnelag. Genom den kärlek som han har visat oss i Kristus. För det är där det börjar. Inte där i består kärleken att vi har älskat Gud. Utan att han först har älskat oss. Där börjar det. Och dit ska vi gå. Och då hjälper han oss att av hjärtat tjäna honom. Och verka för att vi behåller goda relationer till alla människor, så mycket som det beror på oss. Amen. Lovad vare du, Gud, och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.